This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en banbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Och ja. Jag börjar med att säga välkommen tillbaka till Europa.
Tack så hemskt mycket.
Du har ju varit ute i världen och tittat dig omkring. Berätta lite, hur var det ute i världen?
Jo, men det var jättebra. Jag var i Indonesien på Bali och höll på med mitt fotoprojekt, så att jag reste runt med en fotograf och jagade de bästa bilderna, så att vi jagade helt enkelt soluppgångar, solnedgångar, och sen så ska man ju då vara en timme på plats innan till exempel soluppgång. Så att det blev ju att vi skulle vara på plats vid runt 4-tiden. Och när man då skulle resa...
Men då blir väldigt... Sov man på dagen då, eller?
Ja, ibland fick vi till någon timme där på dagen. Men annars så jobbade vi hårt där i några dagar. En natt så lyckades vi inte somna. För att då skulle de delge resultatet i det amerikanska valet.
Okej. Ska vi prata lite om det också, eller?
Ja, det är lite deprimerande.
Ja, Jag blev ju oerhört deprimerad. Jag kom ju hem från Mallorca och det var snöstorm här i Sverige. Och sen så ska vi ledas av en galning ut för ravinens brant. Men man kanske inte fick den känslan när man satt i en paradisö.
Jo, alltså det var läskigt. Men vi var väldigt fokuserade på annat också. Men det var svårt att släppa. Och där natten när vi egentligen borde gått och lagt oss. För att vi kom hem typ vid 11. För att vi hade jagat en solnedgång. Och sen så skulle vi upp på en vulkan för att fånga en soluppgång. Och då skulle vi åka hemifrån vid 1-tiden. Och det var precis där när de hade delgett resultatet, så skulle Hillary hålla sitt tal och sådär. Och fotografen som jag åkte med, hon har bott i USA mycket och är lite okay. Halvamerikan. Så att hon var ju väldigt då berörd av det här. Så att det var svårt att sova.
De här indonesierna, kände de, blev de lika deprimerade som vi i medelklass Stockholm?
Nej, det kände vi inte alls av.
Det var inte, de verkar tro att livet bara fortsätter precis som vanligt.
Ja, precis. Och sen, vi bodde ju i djungeln, mitt i djungeln. Mm-hmm. Men sen när man åkte ut mot havet så är det ju liksom surfparadis. Så att där är ju folk väldigt chill och lever för bästa vågen. Så att,
de verkar inte heller bry sig.
Det kändes inte som det.
Nej, okej. Nej, det känns ju som, vad ska jag säga, som när kungen vänder blad där efter jakten. Alltså, det finns ju ett före och efter Trump, så är det ju bara.
Ja.
Och jag tycker det viktigaste personligen, och som jag kan känna jag ska tänka ännu mer på, det är det här med språket, att ordens valörer och hur vi uttrycker och hur vi pratar om varandra och hur vi är som föredömen och sånt. Det kan känna att det blir... Alltså det är ju väldigt sorgligt att någon har kommit till makten genom att skicka ner en annan person. Det känns ju väldigt deprimerande utveckling.
Ja.
Och det gäller ju verkligen, jag kan känna sådär med barnen och så, att dels att den oro som man själv känner förs ju över på barnen, men också att man vill ju inte att barn ska använda ord som de använder i amerikanska valet helt enkelt.
Nej.
Det känns jättesorgligt.
Mm.
Du, men vi ska försöka göra en podd i alla fall. Eller inte i alla fall, utan vi ska göra en podd. Känner du dig redo för första ämnet?
Jag känner mig jätteredo.
Bra.
Ja.
Du har ju då fått äran frågan eller det här. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag tyckte ditt ämne, det lät mer spännande än mitt.
Så jaha, att,
ja. Det vet man ju aldrig från efteråt ju.
Nej, precis.
Men du, ja, vad har, ja. Har du på hjärtat?
Jo, men det jag har på hjärtat, det är om blod är tjockare än vatten.
Mm. Vad menar man med det egentligen?
Jo, men det menar man ju att familjen är viktigare. Ja. Eller liksom är närmare än de som inte är ens eget blod.
Ja.
Alltså vänner och så. Men jag tycker inte att det stämmer.
Nähä.
Så. Eller alltså jag tycker att det, hur ska jag säga, både och. Alltså, nu utgår jag från mig själv.
Mm, det är bra.
Ja, men alltså jag älskar ju min familj. Mm. Men jag har också favoriter i min familj.
Ja.
Och det kanske man inte får säga, men så är det.
Okej.
Och ja, men de älskar ju jättemycket liksom. Mm. Och de är min familj, de har känt mig hela livet och sådär. Så då kan jag tycka att det stämmer.
Mm.
Men sen så har jag ju fantastiska vänner som jag liksom älskar mer än något annat. Och ja, de är ju inte mitt blod.
Nej.
Men du... typ som Isabelle. Jag skulle inte kunna leva utan henne. Men hon känns ju som min familj.
Mm. Det finns... Man kan säga att när man har affärer tillsammans som ni har, alltså ett projekt då, eller många projekt och så, då blir det ju som en slags familj. Jag kan ju känna att jag skulle nog ändå säga att blod är tjockare än vatten så tillvida att speciellt när du har ju bägge dina föräldrar vid liv, men när min mamma dog så då kände jag verkligen som, det var Ruben Salmander som sa till mig att när en förälder dör så är det som en spelare i ens lag som försvinner.
Mm.
Och sen är den platsen tom, så om man själv då spelar forward tycker man ju då på fotbollsplanen, så är det precis som någon back där. Så man, alltid, man vet liksom att man kan alltid passa hem bollen till mamma då. Och helt plötsligt så går det liksom inte att passa hem bollen.
Mm.
Och då kände jag ju att min syster, jag ska inte säga att hon klev fram, men hon blev liksom som en tydligare... mittfältspelare i mitt lag, och vi pratade ju telefon varje dag i ett helt år efter mamma dog.
Mm.
Och liksom lite, hur mår vi och hur känner vi och så. Och det tror jag att det är svårt att i kris, då kan man liksom inte, man kan vara mer, vad ska jag säga, oförskämd i fel ord, men man kan vara mer öppen mot ett syskon, för man vet liksom att det kontraktet sitter jättestarkt. Jag kan ju bli... om jag träffar någon som berättar för mig att jag har jättedålig kontakt med min bror eller med min syster, då kan det bli lite sådär, det ser jag som en varningssignal, för att jag känner lite så att, jaha, men kan du inte liksom mäcka ihop din konflikt med med dina syskon, hur, då säger det någonting om dig också.
Jag håller inte med, jag tycker inte man kan döma människor så.
Nähä, men man dömer och dömer, det här är mer liksom som en... jag tycker inte det är så attraktivt alltså.
Alltså jag förstår vad du menar.
Mm.
Men jag tycker att alltså sociala relationer, det är ju det svåraste som finns. Alltså relationer med andra människor. Och om man tar familj så väljer man ju inte sin familj.
Nej, det är det som är det jobbiga.
Ja, och det betyder ju att alltså vissa har man ju värsta turen med.
Mm.
Så där är det ju som att men den här personen hade jag haft i mitt liv även om vi inte var släkt.
Mm.
Medan andra skulle man ju aldrig kanske har pratat med,
nej,
liksom. För att de är så olika. Och sen kan man ju inte styra andra människor. Mm. Så att om man tar då, om någon säger så här, jag har inte så bra kontakt med min bror. Då vet man ju inte vad den personen har gjort.
Nej, det
alltså
kan
vad
ju vara
den här
att,
bron har gjort mot den här personen som du nämner. Och då tycker inte jag att man kan döma så här att bara för att ni är syskon så ska ni hålla ihop och vara bästa kompisar. För att det är inte alltid så. Mm. Och jag tycker... livet är komplext liksom. Det är inte svart eller vitt. Medan om jag ser till min egen bror så har jag ju liksom haft jättetur. Alltså jag älskar honom och...
han är jättetrevlig och bra person.
Ja, jag vet.
Både begåvad och snygg. Precis som sin stora syster. Du är äldst, va?
Nej, lilla syster.
Okay.
Han är 5 år äldre.
Ja, just det, han är, det är han, ja.
Men, nej, men så att det är ju liksom så här, min lott. Alltså jag vann på min lott.
Mm.
Men jag vet ju andra som liksom inte har så himla lätt. Alltså både med föräldrar och syskon och sådär. Och att det kan finnas liksom någon i familjen som är väldigt svår. Så att jag tycker som sagt lite både och. Alltså för att svara på frågan.
Mm.
Att ens favoriter, ja då känns det ju jättestarkt. Men jag har också människor i mitt liv som inte är mitt blod. Och som jag känner är superfantastiska människor. Mm. Som jag aldrig skulle vilja... vara utan. Och där känner jag att vårt kontrakt är väldigt starkt. Mm. Alltså jag känner att jag har en mittback. Så att jag tycker inte det ena behöver utesluta det andra. Nej.
Ja, apropå Donald Trump så var det någon som hade gjort långa intervjuer med honom.
Ja.
Och då var det ju så att han nämnde ju aldrig någonsin i någon intervju någon av sina fruar.
Nej.
Utan den första verkar han ändå ha lite, hon den här
Ivana,
ja, som ja. Han har Ivanka med. Alltså, ja. där verkar de liksom ändå ha kommit till någon slags systerskap. Men de två andra fruarna verkade vara riktigt men det verkar han inte ha. Men han älskar ju sina barn. Det var ju väldigt speciellt att se den här sista pojken när han blev, vad hette det? Han är ju mer som en slags docka överallt, har du sett det?
Nej, det har jag inte sett.
Nej, men det finns ju en fantastisk bild på Donald Trump och hans nuvarande fru i någon slags guldrum.
Jaha.
Och då sitter den yngste sonen på någon form av lejon som är alltså en lejondocka, men väldigt avancerad. Och nu senast då när han höll sitt installationstal, då var ju Donald Trump och så stod ju sonen bredvid och han är väl typ kanske 11 eller någonting sånt.
Mm-hmm.
Och liksom, han är ju nu världens mest kända 11-åring. Alltså mm-hmm. Så att jag tror att han, och nu ska han ju, barnen kommer ju typ att sitta i regeringen. Jag tror inte han litar på någon annan alltså.
Nej, och det är det som sägs liksom.
Ja, nej, det känns väldigt, jag tror att han skulle nog säga ett blod i allting. Alltså, just det är ju nästan som en klan.
Ja.
Och jag tror ju också att enda anledningen till att Donald Trump ville bli president var ju för att hans pappa sa till honom att han skulle bli det.
Mm-hmm.
Alltså jag tror att pappa sa till honom att du ska bli president, du får de här pengarna, du fixar nu det här, men sen ska du bli president, vi ska ha en president i vår familj.
Mm-hmm.
Och jag tror ju egentligen nu efter han har blivit vald, alltså han har ingen aning om, nu är det liksom...
Nej, han var ju helt förvånad.
Jag tror ju så här att han var bara...
Det är helt galet.
Ja, men nu är det helt... Nu, det var liksom precis som att, det ska vara check, det var precis som att nu är skyskrapan klar. Det finns ju ingen anledning för honom att flytta in.
Nej.
Det var ju också så när man hör om det där med han som skulle bli vice presidentkandidat. Mm, mm. Vad kan jag få sen i regeringen? Då skulle han både sköta inrikes och utrikes. Men vad ska Donald göra? Ja, men han ska bara åka runt och vara sig själv. Liksom.
Oj.
Ja, det är ju väldigt speciellt.
Mm, mm. Men du tycker, om vi ändå ska försöka svara på frågan, att blod är tjockare?
Ja, men jag kan känna... Sen har ju vi väldigt lite blod i min familj. Mm. För att alla dör ju hela tiden, vilket är ju väldigt tråkig utveckling. Så att, och jag kan ju känna... Det svåraste är ju nästan... För att man vill ju att ens barn ska tycka om en.
Ja.
och då måste man ju på något sätt vara... och man vill ju och så vill man ju inte att de ska bli helt hopplösa heller, så man kan ju inte ge bort, man kan ju inte liksom, vad ska jag säga, ja, man kan inte bara liksom, ja, men lite man tänker den här Donald Trumps yngste son, han kommer ju aldrig skruva en skruv i hela sitt liv alltså. Det är ju liksom, det är ju kört redan från början, för han har ju fått överröst med grejer. Men det är liksom, ja, jag hoppas, det vet jag ju inte för om 20 år, men då kan man ju känna lite om barnen. Om man får det nära bandet. Jag skulle gärna vilja att liksom, vi jobbade tillsammans. Eller att man fortsatte vara i... Jag kan verkligen förstå folk som jobbar... Alltså, jag såg att Rune Andersson, den här finansmannen i Trelleborg, att hans son är ju vd för hans bolag. Alltså det kan jag känna, så skulle jag också vilja att det var.
Mm. Men kan man inte ta in någon då? Om alla dör, kan man ta in någon då som ändå blir ens familj? Annars är det ju jättehemskt ju.
Ja, men man, absolut att man kan ta in någon. Jag har ju ganska många kompisar så att det är inte... Och jag tycker ju... Men sett över tid så tror jag ändå att... men då är blod tjockare än vatten helt enkelt.
Mm, jag tror både och.
Okej.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wine.
Ja.
Vet du vad det är?
Ja, men det är någon sån här mat- och dryckmässa.
Absolut, absolut, ja. Absolut. Och då stod vi där och tryckte ut blossa och calvados och pasquavin. Lite olika vin. Och sen hade vi en liten tävling i vår monter då på Folk och Folk. Och då hade vi fyra olika luktprover. Och det var fyra olika flaskor. Och då var det en flaska som man skulle lukta på dem. Mm-hmm. Och så skulle man skriva ner vad det var. Och det var det en som jag sa till alla. Du börjar med den här, den är lättast. Och då fick man en flaska. Och den luktade kära.
Jaha.
Och det som var intressant var att först förstod jag inte varför sätter alla kära direkt.
Ja.
Men det var ju för att flaskan, innehållet i flaskan var svart.
Jaha. Så att man såg det också.
Ja, men man såg liksom att det här ska ju lukta svart.
Just alltså. Det.
Och det har ju vi lärt oss ju att man måste fusk, men att man ser först och sen kommer de andra sakerna efter, till som Mattias Dahlgren pratade om. Sen de andra var då jordgubb, hallon och peppar.
Mm-hmm.
Och de var liksom i vita, eller liksom typ som vitväska. Och det var typ ingen som klarade det.
Men alltså, det är roligt att du säger det här, för att när jag var ute i djungeln så passerade vi en plantage.
Ja.
Och då gjorde vår, vad heter det, driver det här med oss. Fast då fick vi lukta på kanel och citrongräs och peppar också faktiskt.
Okej. Och klarade du det då?
Ja, men det gick jättebra för oss.
Okej.
Ja, och sen så var trädet där bredvid. Så att vi fick se allt från ananas till kaffe, till citrongräs, till kanelträd och alla möjliga.
Men hur fick ni lukta då? Var liksom,
alltså, han bröt av saker från trädet och tog gräs och liksom så.
Okej.
Ja, det var jättekul. Så att jag har faktiskt gjort samma test ute i djungeln medan du har stått på Älvsjömässan.
Jag stod på Älvsjömässan i år. Ja, men det var, jag kan säga så att en del kunde klara jordgubbar och hallon också.
Just det, det är ganska svårt. Det var speciellt med ögonbindel eller sådär.
Ja, men det var liksom, de fick ju ingen hjälp alls så att säga. Och peppar var också svårt, men det var roligt. Men i alla fall, men det här var bara som ett litet, vad ska jag säga, förspel till själva historien. För då var det en tjej där i montern som berättade att hon, alltså som jobbade där, och hon berättade att hon var med om en whiplash-skada.
Mm-hmm.
Och då hade hon alla hennes, hon hade varit en ganska duktig sommelier, berättade hon, men då hade alla hennes lukt och smakminnen försvunnit.
Minnen?
Ja, men att hon kunde, alltså innan så kunde hon liksom, kände hon, och sen så bara försvann det. Och då undrar jag, och nu berättar hon då att hon höll på att lära in sig de nya minnena igen.
Mm-hmm.
Så hon vill liksom, och det här var ju liksom, och det här var ju väldigt spännande, för jag började tänka då så här, för man tror ju liksom att jordgubbsminnet, alltså det sitter, det är liksom, men det är inlärt alltså.
Ja, absolut. Alltså man föds ju inte och så vet man vad en jordgubbe är.
Det känns ju nästan, det kan man nästan inte förstå.
Nej, men alltså, ja, men det är ju på samma sätt som att om du pratar engelska och så får du barn, då kan ju inte de prata engelska automatiskt.
Nej, alltså, men det känns ju som barnen, det känns som barnen väldigt, väldigt snabbt lärde sig jordgubb och hallon och...
Jo, men man måste lära sig. Det är förvärvad kunskap.
Ja, det var väldigt... Och hon har hållit på nu i 5-6 år.
Mm-hmm.
Och hade kommit en liten bit på väg, men det var långt kvar. Är det liksom, hur ofta händer sånt här?
Det låter ganska ovanligt.
Ja.
Alltså det som är speciellt med hjärnskador, det är att de ofta blir väldigt unika.
Okej.
Alltså så att om du slår i huvudet, då kanske vissa trådar går sönder. Medan om jag slår i huvudet så går andra trådar sönder. Alltså,
för jag har aldrig talat om whiplash och så blir man av med smaksinnet. Det är väl ett ju bara helt liksom, folk får huvudvärk.
Precis, men det beror helt på hur skadan är. Och också, det är olika nivåer, alltså hur lukten kommer in. Lukten kommer ju först in i näsan och sen så går den ju upp i hjärnan och i känslohjärnan. Mm. Så det är en väldigt direkt kontakt. Det är väldigt få synapser, omkopplingar från näsan till lukthjärnan.
Okej.
Okay. Så att det är ett av våra, alltså det är det sättet som vi lär oss bäst och starkast med. Så. Och, men hon verkar ju som sagt ha en skada då högre upp alltså i hjärnan. Ja, hon, för att var... om hon hade haft det i näsan, då hade det nog inte kommit tillbaka. Då hade den inte kunnat träna upp men det var här. Lite... Så att det är ändå fantastiskt att det är själva minnet som är skadat. Mm. För då finns det ju potential att bygga om de här vägarna. Och ja, det är fullt möjligt.
Tror du att det tar längre tid att lära sig det andra gången?
Ja, det gör det. Av den anledningen att hon är äldre. Framförallt. Och sen så...
På vilket sätt då då? För att det känns ju... Hjärnan borde ju vara större. Alltså, så mina barn har ju ganska små hjärnor. Men de har ju lärt sig jordgubbar och hallon och...
Alltså så här. Man kan säga att fördelen när man är liten med hjärnan. Det är att man lär sig så himla snabbt. Den är väldigt plastisk. Det vill säga formbar. Extremt vig. Alltså på samma sätt som kroppen är vig och smidig. Och den kan göra precis vad som helst. På samma sätt är hjärnan så smidig kan man säga. Och då har man en inlärningsfördel. Fördelen när man är äldre, då är man trögare. Men man har lärt sig så mycket mer. Så då har man fler associationsbanor. Och då kan det vara lättare att hänga upp saker. Även om man är trögare i själva inlärningen i sig. Mm. Så att det finns olika fördelar med att vara ung kontra gammal. Men jag skulle ändå säga att hon har ju sannolikt inte bara dödat de här... inte smak- och luktminnena, utan det finns ju andra grejer också. Och då betyder det att hela hennes vad ska man säga, byggnadsställning för där man associerar och hänger upp saker, att den sannolikt är skadad också. Så att då är man liksom både gammal, det vill säga lite trögare, och att sannolikt andra delar av den här byggnadsställningen har tagit skada, så att då kommer det nog ta längre tid.
Okay. Jag tränar ju mina barn väldigt mycket med olika smaker. För vi, dels går vi mycket på olika restauranger. Och dels så testar jag väldigt mycket hemma.
Mm.
Och det blir hela ner olika grejer. Och så ser de märker vad det är. Och grejen är, de är faktiskt ganska duktiga.
Mm.
Jag tror ju, jag vill ju, skulle ju, det kan jag känna igen som sån. Ja men det skulle jag vill ju att de ska duka ut. De ska lära sig bädda sängen. Mm. Packa sin gympa på sig själv. Och sen ska de kunna mycket lukter.
Mm.
Och, men de tycker att det är så gott med chili, men de vet hur det smakar.
Ja, men det är bra. Men sen så är det ju så också att vi uppdaterar det vi gillar i smaker. Så att man säger att ungefär var femte år så kan man liksom få in en ny smak om man inte har gillat någonting.
Okej, det kan man.
Mm.
Tryffel.
Ja.
Det åt jag igår en jättegod tryffelpizza på. Det luktar ju liksom. Vad ska jag säga? Det finns ju något lite, vad ska jag säga, äckligt med tryffel också. Mm. Alltså på något sätt. Vad skulle du säga att det är för någonting? Det här liksom. Det finns ett sug i tryffel, men det kan också vara något som stöter bort. Alltså, jag kan förstå att en del människor inte tycker det är gott. Och jag kan tycka det är lite äckligt själv på något sätt också.
Mm.
Den här komplexa smaken, är det... Om man jämför med jordgubb till exempel, som är ju en ganska banal smak.
Mm. Men det handlar om den kemiska sammansättningen av smaker. Och det vet man ju också när man studerar naturvetenskap. Mm-hmm. Då får man ju till exempel göra såna här jordgubbsdofter och så. Och då blandar man ju olika... vad ska man säga, ämnen då för att få till det här. Och då kan man ta något som luktar väldigt äckligt och sen kan man få till något gott.
Okej, okay, så det...
Så att i något gott så kan det ju dölja sig en äcklig struktur, men kombinationen gör att det luktar väldigt gott. Så att det är helheten, sammansättningen.
Jag kan känna att... jag luktar lite unket idag för att jag har varit ute och cyklat och så blev jag väldigt blöt och jag har liksom inte torkat. Känner du att jag luktar lite unket nu eller?
Nej, det gör jag inte. Och sen har jag varit lite så här täppt och sen när det blir kallt, alltså för att det blev en köldchock för min näsa när jag kom tillbaka. Och då blir man lite så att du klarar dig.
Jag klarar mig, okej. Ja, men vad bra. Ja, men det var lukten helt enkelt.
Ja.
Va? Kille som heter Jan som har frågat det här. Det har kommit också jättesnälla mejl där folk tycker om ditt skratt och de är, vi tackar för alla beröm. Ni får jättegärna skicka beröm till barnbrytarna@gmail.com. Ni får jättegärna skicka frågor också.
Ja.
Och du, då är det då Jan, och han undrar då om det är en liksom exploderar en bomb i en skola i Kina, så behöver sånt så mycket. Men om det skulle explodera en bomb i en skola på Södermalm, så skulle jag ju inte kunna sitta still.
Mm.
Varför är det så? Är det så viktigt att det som händer närmst, och lite det som vi pratade om innan också, det här med blod i tjockan vatten.
Mm.
Det, ja, är det något i hjärnan eller?
Ja, men precis. Ja, men då skulle man kunna säga så här, att när vår alltså, när vi ser nära och kära uträttas för någonting hemskt, ja, eller folk som har ett geografiskt nära avstånd till oss, då aktiveras känslohjärnan helt enkelt.
Den är liksom lokalanpassad.
Ja, precis.
Okay.
Så det gäller liksom både det geografiska, alltså det sociala avståndet, ja, alltså hur lik person och situation är oss, okay, aktiverar vår känslohjärna. För att då blir det som att det här är in-group, det vill säga vår egen grupp som drabbas.
Okay,
okay. Och
så kineserna tycker mest om sig själva också helt enkelt?
Ja, men precis. Okay, nej, men vi gillar oss själva och de i andra länder gillar sig helt enkelt. Och det är ju vice versa. Att om det sker någonting i en skola på Södermalm, så bryr man ju sig inte om det i Shanghai till exempel.
Nej. In-group.
Ja. Och då aktiveras alltså känslohjärnan. Medan när det är out-group, det vill säga att vi inte alls kan relatera till de här personerna. Och det kan som sagt handla om det sociala avståndet, det geografiska avståndet, det kulturella avståndet och så vidare. Då måste vi helt enkelt simulera i hjärnan hur det skulle kännas om det här hände oss. Och det här kan man säga i kallare delar av hjärnan. Om känslorna är liksom den varma delen av hjärnan, så kan man säga att de kognitiva delarna, när vi måste tänka till, det är liksom kallt. Så att då försöker vi föreställa oss hur det skulle kännas. Medan när känslohjärnan aktiveras, då känner vi det i den egna kroppen. Och det är det som är skillnaden.
Det här varm i huvudet, det var ju roligt uttryck.
Ja.
Var är det som varmast?
I amygdala kanske.
Där är det amygdala.
Ja, och striatum.
Just det. Du, det är ju min födelsedag här. Och som en händelse så har inte du, jag ska ju ha ett kalas. Och du har fått ett kort här, grattis. Och sen har jag fått en present. Jag tänkte att jag skulle öppna den här. Så får vi se här.
Om du blir nöjd.
Om jag blir nöjd helt enkelt. Och då öppnar jag paketet här. Ni hör ju hur det öppnar. Jättefint. Oj. Nu ska vi se. Oh. Det här verkar vara något väldigt avancerat kaffe.
Ja, det stämmer. Det här kallas för catpuccino.
Oj.
Ja. Och det är såhär...
Catpuccino.
Ja, och det finns något speciellt såhär kattdjur i Indonesien som äter kaffebönor.
Där är katten på bilden.
Ja, precis. Alltså det är ett speciellt däggdjur helt enkelt. Och den äter kaffebönor.
Jaha.
Och sen så bajsar den ut det.
Och det här är det jag ska dricka då. Det var väldigt fantastiskt.
Och det är ett väldigt delikat kaffe som är liksom deras såhär, special.
Okej. Du, det var när vi gjorde den här lukttesten, så var det flera som sa då att de ville lukta på kaffe emellan för att neutralisera.
Ja.
Hur funkar det?
Vet du vad? Jag är faktiskt lite osäker på det. Jag kan inte bara sådär on the fly.
Jag funderar på om jag skulle ta med det nästa gång vi har lukttesten, så kan folk lukta på det här emellan.
Mm.
Om de då känner att det är då grävlingsbajskaffe.
Just det, men det var ingen grävling. Men...
Det ser ut som en grävling.
Just det är någon form av kattdjur.
Okej.
Men det ska vara väldigt delikat i alla fall.
Okej.
Och det är för att det sker en sån här fermenteringsprocess i tarmen när den liksom har ätit upp kaffebönor, och sen när de kommer ut så är de då redan specialbehandlade. Men sen så tvättas kaffet och så att man behöver inte vara orolig.
Okej. Men du, med denna fantastiska present, tackar dig. Och ha en jättehärlig vecka.
Ja, puss och kram och tack för allt.
Hej.
Thank you. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.